En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Säg god morgon och varmt välkomna till säsongens sista hockeymorgon. Det blir ju faktiskt det med tanke på att vi såklart ska fira att säsongen är över och gratulera Skellefteå.
Ja, det blev så.
Och välkommen tillbaka förresten. Jag kände bara vilket bra drag av det att liksom vara med första programmet och sen sista.
Ja, det är så man gör. Man går ut på en hög ton.
Du, har man något sånt här liksom, någon norrländsk glädje här nu att liksom guldet landar uppe i norr, eller är det bara nej, det här gillar vi inte?
Nej, det är väl vad det är. Men det är väl, det är ju välförtjänt, så att det är väl bara att lyfta på smulan helt enkelt.
Det är ju det. 4-1 matchen mot Rögle. Det är fjärde SM-guldet, det första på 10 år, även om det liksom har kryllat av SM-finaler framförallt under 2000-talet. Så landade i 4-1. Borde Rögle kanske ha knipit någon fight till här, eller?
Alltså de första fyra matcherna är så jämna att det skulle kunna gått åt vilket håll som helst i alla fyra. Det hade kunnat varit 4-0 till Rögle, 4-0 till Skellefteå. Så där har vi Skellefteå, ja, marginalerna med sig som har 3-1 att gå på. Men jag tyckte att det var kul att den här finalen har varit så jämn. Sen så 4-1 i matcher, det där framstår det kanske inte så jämnt, men 4 av matcherna lever ju verkligen in i sista sekunden. Det är ingen match som rann iväg.
Nej, jämför man med fjolårsfinalen när Växjö kör över Skellefteå, det har varit 4-0 då. Då var det också 4-0 spelmässigt. Mm. Nu var det ju betydligt jämnare. Men det som har varit Skellefteås kanske svaghet, de har ju varit i en jävla massa finaler de sista 10 åren, men inte vunnit. De har spelat svinbra och så har de förlorat istället. Nu var de så här helt okej, men var tunga och vann när de behövde. Sex förlängningssegrar under slutspelet.
Ja, det är ju tungan på vågen såklart. Och jag tycker också imponerande med tanke på skadeproblematiken man haft stora delar av säsongen. Även nu i de här matcherna, menar Podas var out och Sykora. Och det är många duktiga spelare som inte har deltagit, och då har ju andra liksom klivit fram.
Ja, och det var den av deras styrkor, tycker jag, att de haft många olika matchvinnare. Enorm bredd i sin lineup. Men Skellefteå, ja, och ja, en sån som Elias Salomonsson som har klivit fram på backsidan i Podas frånvaro på ett enormt sätt. Och jag tycker verkligen om finalserier också när det är två målvakter som storspelar. Det hör lite till en final att det ska vara så. Då kan jag ta att det blir lite färre mål också. Men där drar ju Linus Söderström det längre strået mot Rifalk, även ifall bägge 5+.
Så är det. Vi säger grattis såklart till Skellefteå 78, 2013, 2014 och nu då 2024. Av förklarliga skäl har vi inte med oss någon från Skellefteå AIK den här morgonen. De ska ju inte vara med den här tiden på dygnet.
Det vore fel om de hade svarat nu, tror jag.
Jag tror festen pågår allt jämnt med all rätt. Däremot så har vi ju gjort ett gäng guldintervjuer som ni ska spana in nu.
Guldmedaljör, hur smakar det?
Ja, äntligen. Helt fantastiskt. Den här känslan vill jag inte ska försvinna.
Ja, 7 silver. Till slut så får du ett guld. Är det som du har förväntat dig?
Exakt som jag förväntade mig. Det här har man jobbat för hela livet. Helt fantastiskt.
Ja, men det är fantastiskt bra. Kanske lite svårt att ta in, men jag är väldigt, väldigt glad. Jag tycker väl, om jag ser till... Så har jag haft en fantastisk spelargrupp. Min management har gett oss chansen att vinna. Jag vill tacka mitt team också, med Pierre Andreas och Christer. Det har varit ett fantastiskt team att jobba i. Så de är jag väldigt, väldigt stolt över. Se till slutspelet, tycker jag. Linus Söderström har varit otroligt bra där bak. Målvaktsspelet med han och Gustav har ju varit sjukt bra. Gett oss chansen att vinna. Så jag tycker vårt special team, både boxplay och powerplay, har gjort skillnad i matcherna. Och sen har vi haft matchvinnare. Vi har verkligen haft killar som har kunnat avgöra de här tajta matcherna.
Går du ta in det här? Du ser ut att stå och fundera lite vad som händer.
Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är helt sjukt. Det här har man ju drömt om sen gulden 2013 och 2014. Och nu står man här. Det ska bli en rolig kväll.
Ja, men overklig känsla att ta vinna här för våra hemmafans och...
Det är fantastiskt. Och du gjorde det här 2-0 målet, va? Vad hinner du tänka och känna den vägen fram där?
Ja, men jag var ganska sliten, varit inne länge, så att försökte bara hålla han bakom mig, så att skönt att se hur vi orkar in där.
Och det är verkligen en lagseger, tycker jag. Jag tycker att vi har växeldrag i olika som har producerat, och sen har vi Sveriges bästa målvakt.
Ja, berätta, vad känner du om Linus målvaktsspel? Gurra Lindvall sa att det är det bästa han har sett av en målvakt.
Ja, nej, men jag har ju sagt det sen jag... sen han kom hit, att det är bland det värsta jag sett, och han får alla räddningar, ser så enkelt ut, och jag är stolt och tacksam att han är med oss.
Mäktig känsla, kul att få se allt vårt slit som de här spelarna har lagt ner under så pass lång tid, och få skörda den här härliga känslan nu, och ja, men ha kul tillsammans.
Betyder det då att stå här tillsammans med de här guldhjälmarna och guldmedaljerna?
Det betyder allt. Liksom, första känslan är bara att spela tillsammans, och sen har vi vetat att visst, det finns en chans att redan göra det nu första året. Ja, det smakar gött.
Flyttar du upp till Skellefteå för att vinna guld, inte för älgjakten utan för att vinna guldet? Så att det är klart att det betyder mycket, men man delar ju det med sitt lag och sitt team. Så jag är glad för hela stan.
Glad för hela stan, sa Robban Olsson där. Helt rätt såklart, och stort grattis säger vi igen, vi här från Hockeymorgon. Vi har faktiskt med oss, inte en spelare, men däremot vår kära vän Jonathan Knäckta. Du, fick du vara ute och svira någonting? Det är ju nästan första frågan här.
Ja... Vi dröjde oss kvar länge. Det är mycket att skriva efter en sån här match. Så vi var kvar på arenan till 1:30-2 tiden. Och spelarna stannade kvar och hade ett stängt firande där inne på arenan i restaurangen. Så ja, vi träffade väl några spelare som var ute och tog några bloss av cigarrer från... handgjorda från Dominikanska republiken.
Fick vi in den lilla detaljen också. Helt underbart ju. Vad, men firandet i sig då? Vad skulle du säga om du har någonting att jämföra med?
Någonting att jämföra med. Jag tror det är den första SM-finalen som avgörs, som jag är på plats. Ja, jag var ju i och för sig när Modo gick upp i fjol på Valborg precis för ett år sedan. Då var det faktiskt ett större drag på stan, det måste jag säga. Kan ha att göra med att det var Valborg då också. Men det är klart, det var ett rejält drag, och Oskar Nilsson pratade om att han skulle fira i 2 veckor i sträck. Och han är väl en sån som inte bangar för en öl, känns det som. Annars var det Måns Forsfjäll som de flesta lyfter fram som att han ska vara bäst på fest.
Härligt. Du, vi satt och snackade lite här när programmet började kring Skellefteås guld såklart, men också med tanke på alltså de ändå ett par i alla fall nyckelspelare som inte har funnits med, och att det var väldigt starkt ur liksom det perspektivet, att det är lite andra spelare som har klivit fram. Hur mycket har du snackat om det i Skellefteå?
Ja, men det är klart att jag har snackat om det. Rickard Hugg bland annat, som själv har varit skadad men kom tillbaka och spelade från final 3 och framåt, missade 2 första finalmatcherna, tyckte på att det är det absolut viktigaste och det som sticker ut med det här laget, karaktären. Det har som inte spelat någon roll egentligen vilka de har saknat, så det är inga dåliga namn som har saknats. Ni har varit inne på det tidigare också. Både Jonathan Pudas och Dylan Sikora stod ju fällde finalen i Mitella till exempel. Men de kallade hem Oscar Wollet från U19-landslaget, kom in, gjorde det bra, spelade powerplay till och med här i finalserien. Ni var inne på Elias Salomonsson, Axel Sandin Pellika som har fyllt tomrum efter Pudas, och men det är väl det som sticker ut med den här upplagan, att de har inte stått och fallit med en person, även om Linus Söderström och Andreas Jonsson har gjort matchavgörande prestationer i båda ändar, så har vem som helst kunnat kliva fram, och de har haft många olika matchvinnare och en hög nivå överlag.
Jag uppfattade Robert Olsson som ganska återhållsam ändå efter, för att ha varit en nybliven svensk mästartränare äntligen efter så många år. Vad tror du att det berodde på?
Ja, jag vet inte. Man kanske är utpumpad. Folk hanterar såna här saker på olika sätt. Nu var det min kollega Karlsson som prata med honom igår, tror jag. Så han själv inte pratade med honom, men det jag såg på videon så var han ju absolut samlad, och det var väl ingen sån här supergalen yra, utan det var mer bara att folk hade svårt att ta in vilka vad som hänt. Det är klart en del hade vunnit tidigare, men för de som har gjort det första gången så är det liksom de flesta blir mållösa, kändes det som.
Du skriver ju på Sportbladet också om slutspelets rockstjärna. Han har ju ett rockstjärnenamn också, Andreas Jonsson, som blev matchvinnare där. Hur bra och viktig har Jonsson varit, tycker du?
Men otroligt viktig. Vi ska komma ihåg att han har ju missat 5 matcher faktiskt på grund av att han har varit skadad. Sen har han blivit avstängd, så han har varit skadad igen och gjort comeback. Och han har ju som varit i centrum överallt hela tiden. Det börjar väl med att han missade väl början av slutspel och kom in mot Linköping och gjorde avtryck direkt i den serien. Och sen semifinalserien mot Frölunda, hans gamla klubb, där... Ja, där var han ju centrum från start redan efter första matchen, när han liksom gick ut och sa att de gick ut för att skada när matchen kändes förlorad. Sen avgjorde han och firade vilt nere i Skandinavien. Han blev avstängd, kom tillbaka i finalserien, så gjorde han väl 3 mål i rad här. 2 mål i slutet av förra finalmatchen, och så avgjorde han den här finalen. Så han hann med en liten silencio stampa medieboykott där efter förra matchen också. Så han har verkligen bidragit, och han tycker ju såklart att det var otroligt häftigt att vinna guld med brorsan. Det var därför han kom hem också.
Det var ju många som hyllade Linus Söderström rätt mätigt. Han har ju varit kanonen i slutspelet. Vad fick du för känsla igår när ni pratade med honom i omklädningsrummet efteråt?
Ja, nu fick vi väl inte med den intervjun här, men det var väl det som var allra känslosammast från igår, tycker jag, när han satt nere med sina guldfärgade solbriller som var nersprutade av öl och lite allt möjligt i omklädningsrummet, och liksom han tryckte verkligen på att nu ska jag ta mig tid och njuta av det här. Han vann SM-guld med HV 2017, men då kände han inte riktigt att han kunde njuta och passa på att njuta av det. Och sen har hans karriär varit tuff där borta i Nordamerika. Han har spelat i Farmaligans Farmaliga och haft några tuffa år och funderat på om han ens ska fortsätta. Och sen SM-finalen i fjol, där det blev 0-4 i matchen mot Växjö, sa han att visst, jag gjorde det bra, jag tog väl det jag skulle. Kanske lite till och med. Men var jag en game changer? Nej, det var jag inte. Det var Emil Larmi som var det. Och han beskrev det som att det är en kniv som har suttit i honom ända sedan dess. Och att det var så otroligt skönt att dra ut den kniven och vinna igen. Och nu skulle han verkligen njuta av det här guldet. Så.
Det är ju en profil. Han vann ju också Stefan Liv Memorial Trophy helt välförtjänt. Det är bara att lyfta på hatten för Linus. Du, framåt lite grann kring Skellefteå. De har ju typ samma lag nästa år.
Ja, det ser jättebra ut. Det är ju, framförallt har de ju SHLs bästa centersida. Det känns ju som att var och en av dem hade ju gått väldigt högt upp i hierarkin i alla lag här, med Oskar Lindberg, Jonathan Jonsson, Per Lindholm, Linus Lindström, Seb Forsfjäll på väg upp också. Så de har det bra ställt. Målvakten som vi pratade om, både Gustav Lindvall som har känts nu när han är frisk som den perfekta backuppen till Linus Söderström, och Podas och gängets Axel Sandin. Pellika kommer stanna ett år till, inte åka över till Detroit, redan nästa år är planen. Så de har det väl förspänt.
Och en som vi tyvärr inte har fått se på isen speciellt mycket, en tilltänkt nyckelspelare, är Oskar Möller, som vi ändå fick se här nere nu på isen just i samband med guldfirandet. Vad härliga bilder att beskåda. Vad är sagt kring hans framtid i klubben?
Men han har ju fortfarande kontrakt, och han beskrev det som att bara kunna vara här och typ göra sina första intervjuer. Han har inte gjort intervjuer under hela den här tiden. Han har varit sjukskriven på grund av utmattningssyndrom. Så att bara vara i arenan och ta sig ner och fira med laget var liksom ett steg framåt. Sen så kunde han inte säga något om nästa år, utan han får ta det dag för dag och se hur det blir. Så det är svårt att spekulera om det, men han mår bättre i alla fall som människa, och det är väl det viktigaste just nu.
Helt klart. Om vi ska, Jonathan, skifta lite fokus till det förlorande laget här då, Rögle, som alltså har 10-0 då i slutspelssegrar fram till den här finalserien. Nu blir det ju 1-4, det är jämna matcher som vi har varit inne på. Och en besvikelse, det fattar ju vem som helst, men bör inte liksom Rögle inom rätt kort ändå landa i en, alltså en, nästan en unik prestation här ändå och ta sig till final?
Ja, absolut, det tycker jag. När de väl får smälta det här lite grann så tror jag att det är det de kommer känna. Den här säsongen skulle ju ha tagit slut som bäst i en play-in egentligen, sett till hur grundserien såg ut. Sen om vi backar till hur det såg ut inför säsongen, så är det klart att ingen hade höjt på ögonbrynen om man tippar dem i en final. Men de har ju gått igenom en jäkla berg- och dalbana. Så de ska vara nöjda. Det de inte kanske är nöjda med den här finalserien, det är väl ändå, trots att det har varit tokjämnt, så är det ju produktiviteten framåt som inte liksom har kommit igång. De svepte både Växjö och Färjestad, och Dennis Everberg och Daniel Saar och Simon Ryfors var ju hur bra som helst, men i finalserien så fick de inte till det. Det är faktiskt bara två forwards som har gjort mål i den här finalserien, och då är det otroligt svårt att vinna ett guld.
Borde man använt någon annan strategi för att få hål på Linus Söderström än det man gjorde, tycker du?
Ja, jag vet inte. Det är väl, han var ju i zonen och spelade. Rifalk var ju i princip lika bra också, tycker jag. Det är väl det klassiska. Komma på insidan, få folk framför mål, kanske spela ännu hårdare mot kassen och så vidare. Men Linus Söderström i den här formen, är svårt att se att de hade kunnat göra så himla mycket annorlunda. Skellefteå har spelat väldigt bra bakåt också, både framåt och bakåt. Och igår gjorde de sin bästa match i hela slutspelet, tycker jag faktiskt.
Stora skillnaden mot kvartsfinal och semifinal för Rögle var väl special teams, powerplay framförallt.
Ja, precis. Det fick de inte att funka. Och där återigen kan vi återvända till Skellefteå, som inte bara har haft seriens bästa powerplay den här säsongen, utan även sitt bästa boxplay, som de har lyckats stänga ner i princip alla lag i slutspelet i den spelformen. Så är man bäst i powerplay, i boxplay, då brukar man vinna slutspelet.
Hur ser det ut då för framtiden här i Rögle kring spelare som blir kvar, tränarfrågan, har vi något nytt där?
Roger Hansson, han borde ju få vara kvar. Jag har svårt att tänka mig något annat efter den här säsongen. Han har ju kommit in som deras egna lilla Ted Lasso-figur, om ni har sett den serien. Han är ju fantastiskt ödmjuk och verkligen har fått ihop det här gänget och tro på det här. Sen kommer de ju tappa några spelare till nästa år som sticker utomlands, och vi får se. Det pratas ju om att Leon Bristedt i alla fall ska ansluta till nästa säsong, och det är en välkommen förstärkning.
Vad skulle du säga, Robin? Vad skulle Rögle behöva här då? Förstärka med?
De har väl ändå grunden. Sen jagade man hela säsongen en Anton Lindholm och ville få honom att signa. Nu hamnade han i Schweiz istället. Så det är väl kanske en backgeneral av det måttet. Men Leon Bristedt är ju en väldigt, väldigt bra start.
Ja, otroligt. Tappar väl Ryfors, Tambellini drar väl också. Sen vet du, blir det här Bowlby kvar eller?
Det hänger nog säkert på på båda parter. Han har utgående kontrakt i alla fall, så vi får se. Magkänslan känner att han inte kommer bli kvar.
Sportchef Hampus Sjöström testas ju verkligen nu. Han har ju fått ärva det här Chris Abbott-laget och har inte behövt göra så mycket själv egentligen. Men nu när han ska ersätta flera av de här toppspelarna så ställs han på prov på ett helt annat sätt.
Ja, dels då, de har ju bra pengasäkar att röra sig med. Ganska attraktiv klubb att spela i ändå. Och, sådär. Så jag tror Rögle kommer landa bra på fötter. De har ju en otroligt bra stomme att ta i redan nu. Så att jag tror Rögle kommer med högt upp nästa år.
Jonathan, överlag då? Nu är ju säsongen över. Vad tar du med dig från hela den här långa grundserien och slutspelet? Vad tycker du om säsongen som helhet?
Ja, gud, vilken svår fråga. Ja, vad tar man med sig? Jag har bara tänkt på slutspelet nu på sistone. Lite tråkig sak är att det så många matchserier avgjordes i 4-0 eller 4-1 som här i finalen. Så det hade väl varit häftigt med lite fler Game 7 eller match 7. Där får väl Frölunda ta åt sig cred att de drog både serien mot Leksand och semifinalserien mot Skellefteå här till 7 matcher. Det var väl det häftigaste med det här slutspelet. De matchserierna som Frölunda var inblandade i, tycker jag.
Ja, jag tänkte precis på det, att själva slutspelet, både hockeyallsvenska och även SHL, lite slätstruket. Det var, jag tyckte Frölundas match mot Leksand och den mot Skellefteå höjdpunkterna. Och annars så som knäckte sig mycket svepningar rätt.
Nej, men rätt för ogrinigt också.
Kanske. Ja, man vill ha det lite grinigare. Kollar man tillbaka senaste åren så tycker jag att det var lite hetare. Så nej, ur den aspekten tycker jag att det var lite slätstruket faktiskt.
Mm. Några längre serier framförallt.
Ja, det är det man vill ha, men man vill också ha det här grinigheten.
Jonathan, han uppfattar någonting kring Niklas Wikegård som gjorde sin sista sändning hos TV4, eller var du upptagen med annat?
Ja, jag var upptagen med annat, men jag såg ju att han jobbade på för fullt där in i kaklet sista sändningen, men jag har förstått att det var ett känslosamt avsked där i TV-rutan i slutet. Vi får se. Vi flyger säkert hem med dem nu här om någon timme. Flyget går om en och en halv timme, och på vägen upp hit så var hela hockeymedia Sverige på väg upp, och SHL och domare och hela faderullan, så jag gissar att det är samma gäng som flyger ner nu här.
Det går en skuta per dag från Västerbotten.
Exakt. Ja. Du, sista frågan, när man är nere och gör såna här guldintervjuer med, jag måste vara hur många journalister som helst på plats, får du ta till några liksom hockeytrick då med att liksom buffla undan andra journalister, eller sköter sig folk?
Nej, men folk sköter sig överlag väldigt bra, men det är klart, ibland kan man behöva några vassa armbågar för att tränga sig fram, men vi har bra kollegor runt om på alla andra mediehus, det ska jag säga.
Du, jag trodde flygbussen gick 08:17. Är det så fint att du får åka taxi då, eller?
Ja, inte taxi faktiskt, men vi har vår fotograf Pontus Orre här. Vi har ju ett stort team när vi har genomfört en guldmålning och allting igår. Så han har faktiskt en hyrbil, så den går till flygplatsen alldeles strax. Så jag ska kila ner alldeles strax här.
Vem är det som smöjer in den här spelaren i guldmålningen? Är det du eller är det Orre?
Nej, jag tror det är Orre, och spelarna själva får kleta på sig en hel del. Det var Per Lindholm igår som fick äran efter 7 silver att kleta på sig guldfärg. Så jag tror faktiskt han smörjde in det mesta på sig själv. Sen får man kanske lite hjälp på andra kroppsdelar som man inte når.
Bra, det där var morgons viktigaste fråga. Tack. Och tack Jonathan, vi ska släppa iväg dig till hyrbilen då. Tack för den här säsongen.
Ja, stort tack. Kör på där.
This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Jonathan Knäckta var det alltså, live med oss från guldstaden då, Skellefteå. Vi får se hur de förvaltar det här guldet, men du var inne på också att stora delar av truppen är ju intakt, får väl ändå då gälla som
samma lag, så att,
någon form av liksom logiska favoriter till nästa säsong.
Mm. Även om man ska med sig att under den här säsongen så har de alltid legat en bit efter Färjestad och Växjö, och inte riktigt liksom varit den här tippade guldkandidaten, men nu blir en helt annan förväntansbild på dem nästa år. Så är det.
Om vi bara landar lite i Rögle igen då, det måste väl bli Roger, eller? Allt annat vore väl tjänstefel.
Ja, det vore ju en dolk i ryggen på honom om han baxar laget till, kommer in under ganska svåra omständigheter, baxar laget till en SM-final och sen här har ju dörren Roger, så jag tror att de kommer gå med honom. Sen om det är rätt eller fel på sikt, det är det som kan bli lite grann. Det får man ju se, det får man ut ur det i efterhand, men det är svårt att välja en annan väg nu. än med Roger. Sen om det är på sikt är rätt, det vet jag inte. Men han verkar vara en mysig, gemytlig gubbe som har spridit någon form av lugn i den där gruppen. Jag tror att han verkar vara någon form av motsvarighet till Cam Abbott, som är lite barskare och hårdare.
Om vi ser till de tre klubbar som bytte tränare då, i HV, Rögle har vi tagit av, men HV och Örebro, vad ser vi där?
Vem som blir framöver?
Eller vad ser vi för säsonger för HV och Örebro som ändå har gjort tränarbyten?
Ja, Rögle fick ju bäst effekt. Örebro var... Fast vi satt ju ändå här och sa grundserien ut att Rögle inte fick den där effekten på tränarbyten.
Nej, det var ungefär samma sak. Det var ju typ så här, i omgång 51 när de grejade sista slutplatsen som de på något sätt andades ut. Mm. Jag tror det var en jäkla anspänning nere i Ängelholm som gjorde att de åkte runt med någon form av viktväst lite för länge. Men det blev effekt. Örebro var väl lite mja, och HV var... De löste kontraktet, men det var samma där. Lindbom fick ju inte riktigt den effekt han ville. Och...
Det krävdes 7 matcher, var ju snarare ett underbetyg.
Ja, och nu är han ju borta.
Den kommer vi in på lite.
Ja, vi ska återkomma till just det då. Men ja, då har vi tagit ett grepp ändå lite här om säsongen som helhet. Vi tycker väl ändå att det har varit en rätt bra säsong. Alltså även om det kanske saknades lite nerv, så alltså SHL står sig starkt. Alltså publiken har ju verkligen tagit sig till arenorna.
Verkligen.
En hyggligt ändå skandalfri säsong. Det har ju varit lite det här tjafset med avstängningar och vad gäller och så vidare.
Doma på åkningarna framförallt.
Ja. Mm. Men också, alltså, det var en kittlande grundserie. Och sen gör väl någonting också när en sån stor bjässe som HV är nere och måste liksom använda 7 matcher för att hålla sig kvar. Det ger ju nerv i det hela. Och jag tycker överlag att... Ja, många är ju emot att det är 10 lag som får gå till slutspel, men det ger ju en annan grundserie liksom. Det blir inte lika lunkigt sista biten in, tycker jag, som det kan bli.
Och nu är det också bevisat att man via en åttondel faktiskt kan gå långt.
Ja, men det här tror jag är mer ett undantag än en regel.
Just i år hade det varit ganska tråkigt att ha 1-8, i och med att då hade det varit väldigt stängt, i och med att glappet med åttondelen var ganska långt. Men exakt. Det kan ju vara andra säsongen där man känner att lagen 9-10 har inget här att göra liksom. Men då är det ju bara bevisa det i play-in.
Robin, vi ska snacka Djurgården nu.
Ja.
Mm. Och det händer ju mycket i Djurgården. Det är ju ny tränare, Robert Kimby. Det är vd Mattias Sonnemy som kliver in. Och så Wikegård då, som vi såg igår, tackades av 20 års tjänst på TV4. Bra jobbat, Niklas. Som blir sportligt ansvarig då i klubben. Då undrar vi såklart, Robin, vad kommer vi få se för Djurgården här nästa säsong?
Ja, det är intressant, för truppen är ju i princip redan spikad, men det tisslas och tasslas om väldigt mycket saker som kan vara på gång ändå. Att spelare som har kontrakt kanske inte blir kvar, och det kan inte helt lätt att ta sig ur de avtalen kanske, men att det är sånt som man eventuellt försöker med.
Hade du hellre sett att det fanns lite fler öppna platser i truppen att förändra laget på?
Ja, absolut. Jag hade gärna sett att kanske halva truppen hade utgående kontraktet, så att den nya ledningen här med Robert och Niklas hade lite mer flexibilitet och sätta sin egen prägel på det här. Och man ska också med sig att när man har åkt ner i Hockeyallsvenskan så här och år 3 blir budgeten ganska kraftigt mycket lägre. De kontrakter man sitter på har ju signats under en annan ekonomisk verklighet, så att och sen, det finns ingen större uppsida med sådana långa kontrakt i Hockeyallsvenskan. Spelarna får ändå gå till SHL. Så det tar egentligen bara en större risk. Så att jag förespråkar att Djurgården signar lite kortare kontrakt nu. Vilket man också gjorde med Arvid Kostmar som presenterades igår. Ettårskontrakt. Så att det tror jag på.
Härligt. Vi ska se faktiskt om vi har med oss Djurgårdens nya tränare Robert Kimby. God morgon säger vi, Robert. Hör du oss?
Jag hör er. Hör ni mig? Ser ni mig?
Absolut, absolut. Däremot har vi lite osynkad bild, men vi nöjer oss med ljudet. Först och främst då hoppas jag att du har en trevlig semester, och tack för att vi fick störa. Hur är din känsla så här tidigt in att liksom leda det här klassiska hockeylaget tillsammans med Honke nästa säsong?
Ja, men det ska bli jättekul. Jag tycker att det är en spännande utmaning. Det ska, men en ära, stolthet också såklart, men På det sportsliga hela så, ja, men vi har ju en målsättning såklart, och det tar oss upp till SHL igen, så att jag tänker att vi ska försöka förtjäna våran framgång.
Det har ju varit ett illa dolt rykte att du skulle ta över. Hur gick liksom den processen till för dig personligen, och hur resonerade du när du ändå landade i att tacka ja?
Den 3 minuter lång var den ungefär kanske. Nej, men jag fick frågan och jag behövde inte speciellt lång betänketid så. Dels för att jag tycker själv att det är ett alltså nästa steg för mig, och för att jag ska fortsätta kunna utvecklas också, för att jag tycker att det är ett fint jobb. Och för mig så kanske det största jobbet man kan ha, så att det ska bli väldigt roligt.
Ja, du är ju från nordväst om Stockholm blir det ju, Bålsta. Är det så att du alltid har varit djurgårdare, eller är det någonting du kommer att bli nu fullt ut?
Den här branschen funkar ju sådär att man, alltså man håller ju liksom lite på det lag man är i, men jag har sprungit på Hovet och Globen när jag var liten.
Härligt. Du, dina första intryck då? Har du fått några sådana av Djurgården?
Ja, såklart. Nu har jag försökt hålla mig så mycket jag bara kan i bakgrunden och låta, men det här laget och den här truppen och ledningen göra sitt liksom. Det är klart att det är en stor förening. Det är klart att det finns väldigt mycket kraft bakom. Vi vet ju liksom vilket tryck man har med supporter och sådär. Så jag ser mest fram emot att lära känna alla. Alla liksom dina kunniga människor. Och tillsammans med dem bara jobba för att fortsätta utvecklas hela tiden. Jag har fått ett bra intryck, och jag tycker att alla har varit väldigt liksom tillmötesgående, eller vad man nu vill kalla det. Jag har känt mig välkommen direkt.
Du har ju fått ärva en coachingstab nu med Patrik Andersson och Mikael Holmqvist, och det har varit lite snack om att en sån som Honken kanske känner sig lite petad av att du kommer in och petar ner honom till assisterande igen. Hur har eran dialog funkat så här långt?
Men först och främst så tycker jag liksom, för jag gillar inte det här ordet med assisterande och headcoach och sådär. Jag förstår att man har olika roller, men vi är ju kollegor och jobbar efter ett mål tillsammans. Så hur han känner får ju bara han svara på. Men vi under ett par månader här har haft ganska bra dialog, tät dialog. Vi pratar liksom hur man själv funkar. Men även Patrik också såklart. Liksom, vårt mål det är att vi är alla olika. Vi ska se vilka styrkor vi har och hur kan vi maximera de styrkorna på bästa sätt liksom, och komplettera varandra. Vi alla är ju här av en anledning. Vi vill att Djurgården ska ta steget upp i SHL oavsett vilken roll man har. Så, och jag tänker någonstans det blir lite det som blir min och vår gemensamma uppgift också att landa i liksom.
Ja, och just kring Mikael och Patrik då, hur har du liksom har ni tillsammans bestämt hur rollfördelningen i Båstad exempelvis kommer att se ut?
Nej, vi har inte varit inne och petat i det liksom och bestämt och satt såna där saker, men en grundtanke är ju att de ska kunna fortsätta med de uppgifter de har haft i Båstad hittills, så att jag har ett mer övergripande ansvar liksom, och jag tycker det ska bli spännande om vi landar där. Och det blir lite en annan del i det hela. Och jag tror jag är ganska aktiv i båset, och det kommer kunna göra att jag kan fortsätta vara den jag är liksom, eller vad man ska säga. Så att, men vi har inte bestämt det där punkt och pricka. Det är jätteviktigt för oss tillsammans att sätta oss ner och landa i hur ska vi ta det här vidare. Och som sagt, för att få ut maximalt av alla.
Du har jobbat i en ganska liten organisation de senaste åren i Almtuna. Jag gissar att man får liksom ta i lite där det behövs, kontra nu när du kommer till en stor organisation i Djurgården. Vad är den största skillnaden att byta liksom lilla Almtuna mot stora Djurgården?
Men om man bortser från allt som är runt omkring och liksom trycket utifrån och fans och den biten, det är klart att det är skillnad. Men annars så tycker jag liksom, vi är fler människor. Alla har en mer specifik roll. Uppgiften blir ju att komma överens om tillsammans vad vi kräver av varje roll, om man ska säga. Och sen lita och ge de personerna väldigt mycket ansvar. Det har vi haft i Almtuna också, men där har vi varit färre, så det har ju varit fler personer som får göra fler grejer helt enkelt. Och vilket inte kommer vara här, och förhoppningsvis ska det innebära att man kan specialisera och fokusera mer på det man gör. Vilket jag är helt övertygad och vet om att de redan har gjort, men för mig så blir det ju en liten annan grej.
Vad för typ av hockey står du för, skulle du beskriva dig själv som?
Nej men i grund och botten så tycker jag, alltså ett spelsystem, absolut. Vi har spelat ett system som bygger på att flytta pucken i Almtuna, men det är inte det viktigaste för mig. Det viktigaste för mig är liksom hur man tränar det, vilken metodik, retorik och liksom att våga lita på den planen man har satt. Så att jag hoppas och tror på att vi ska kunna spela en hockey där vi kan klara av att flytta pucken, men också värdera och variera och vara noggranna och spela det här mogna, tajta spelet när det behövs. För att man ska kunna göra det så gäller det att man har liksom jobbat in olika delar i spelet, och någonstans där ligger jag. Jag tror det är nöta.
I Almtuna så jobbar du ju mycket nära sportchefen Tony Mårtensson. Vad kan du tänka dig att det blir för roll här i Djurgården då, tillsammans med Wikegård? Kommer du att bistå med scouting och spelarrekrytering, eller är det någonting som du inte får ha så mycket att säga till om?
Får vi se hur det blir framöver, men hittills som vi pratar och det vi har landat i och som vi har jobbat nu är ju att vi gör det här tillsammans, alla. Alltså Niklas, jag, Patrik, Micke, Mikko, alla de som jobbar liksom kring laget. Jag tror inte vi kommer, eller att Djurgården kommer att ha spelare som inte vi är överens om helt enkelt. Självklart har Niklas det sista ordet, men hittills så har vi verkligen jobbat ut efter det att det här är någonting vi ska göra ihop som grupp, och det är Djurgården som gör det här. Så att jag tycker att vi har haft hittills en jättebra liksom dialog, relation eller vad man vill kalla det, och tänker och räknar med att vi kommer fortsätta utveckla det tillsammans liksom.
Den här dynamiken i tränarteamet du pratar om, en del ledare vill ju att alla ledare är på samma plan och vill exakt samma sak, och en del andra förespråkar att man har ganska olika åsikter och kan stöta och blöta och ganska högt i tak internt. Vilken så att säga, filosofi förespråkar du?
Jag kommunicerar och vad ska man kalla det? Alltså processar genom att ifrågasätta. Om du skulle säga till mig, amen, jag tycker så här, då kommer jag fråga varför. Eller jag kommer fråga vad händer om det här händer och så vidare. Så att jag tror på att man utvecklas genom att ha olika idéer. Jag tror att jag vet att jag har inte svar på allting. Jag hoppas att de jag jobbar med kommer komma med sina inputs och sina idéer, för att många gånger kommer det vara, ja men om du kan förklara det du tror på, ja men då kör vi på det och så testar vi det. Och tvärtom då, det kommer komma gången där jag säger att ja men nu vill jag testa på det här, och då är det viktigt att jag klarar att förklara det. Så jag hoppas att och tror och tycker och tänker att vi ska komma ha en liksom ett tränarrum som verkligen utmanar varandra för att dra det vidare.
Utifrån uppfattar jag det som en ganska lyhörd tränare, Robert. Minns den här säsongen till exempel i Almtuna när ni tog ut målvakten i på övertid. Jag får att det var en spelare i lagets plan att så här gör vi. Och så vart det mål. Lite grann den bilden, så har jag fått det att du liksom du lyssnar väldigt mycket på din spelargrupp också i de här lägena. Tycker du att den bilden är korrekt?
Jag hoppas det i alla fall. Som jag sa, alltså ingen människa har ju svar på allting, och dessutom när det gäller spelarna så är det de som är på isen, och jag vet själv om man är på isen, så ibland så måste man våga lita på vad de känner där ute, men det är samma sak där. Jag tycker att det är viktigt att en spelare också kan förklara varför vi tror på det här eller varför de tror på det här. Sen när man står där i en timeout eller vad det nu än är, då ska man ju försöka gå på feeling liksom, och just i det enstaka fallet så men då blir det bra. Det kanske inte kommer bli varje gång, men det var också lite grann, vi har pratat om det där ganska länge inför men det är just den att våga ta ut målvakten, så när han sa det så kände jag att men det är klart att vi ska göra det. Så att men jag
måste
tror
du berätta vem det var som hade det där taktiska genidraget.
Marcus Karlström, kaptenen där, han, jag, ska vi inte gå för eller något sånt där, säger han så här, ja, tar vi teket så kör vi. Så, och det blev bra.
Eftersom jag följer Djurgården noggrant och det har ryktats länge om att du ska komma till Djurgården, så har jag pratat med många spelare som har haft dig, och det är fascinerande många som säger att du är den allra bästa tränaren de har haft. Varför tror du att det är så? Är det för att du väljer att lyssna på så mycket på spelargruppen helt enkelt?
Jag är bra på luras. Nej, men jag tror att jag tycker att det är viktigt att alla, alltså alla individer är olika. För mig, den största nyckeln är alltså det här med kommunikation. Gäller att förstå varandra. Alla vill ha feedback på olika sätt. Ta reda på vilken feedback är det de vill ha. Alla fungerar olika. Och jag, någonstans så tror jag att det är det man landar i. Och i det här fallet så, om det är så, om det stämmer så, så det är klart att det är smickrande, men det är ett arbete man har gjort tillsammans för mig då liksom.
Hur ser planen ut nu då efter semestern? Hur ska sommaren gå till här för Djurgården?
Nej, men när man spelar så långt som de har gjort, så man får en kortare sommarträning, så det gäller att maximera det på bästa sätt. Jag tycker att det är viktigt att både spelare och ledare får ta ett break och ladda batterierna. Jag tycker själv efter säsongen, man tycker att, tror att man, ja, men jag har varit pigg hela året, och så går det 1,5-2 veckor och så kommer man på sig själv att shit, nu är det första gången jag är klar i huvudet på ett tag här. Så det är steg ett. Och sen upp på hästen. Jobba hårt. Göra en bra sommar. Förbereda oss. Och successivt sätta liksom planen och de små bitarna för att ta det vidare. Jag kan tänka mig att det blir en 6-7 veckor hård träning. Och sen återigen ladda batterierna innan i säsongen drar igång.
Och till sist då, vad har du att säga till alla Djurgårdssupportrar? Varför ska de ta sig tillbaka till arenan här nästa säsong?
Det finns ingenting bättre än att följa Djurgården, eller hur? Nej, men jag tycker att jag hoppas och tror att det ska synas att vi är förberedda, att vi brinner för det vi gör, att vi har förberett oss, tränat hårt, och sen men så är det så, alla behövs ju. Alla har ju samma mål, alla vill att Djurgården ska ta sig till SHL, och det kommer vi kommer ha större chans att göra det med det här trycket och den enorma uppbackningen som finns. Så fortsätta göra det, och så när vi väl som klubb tar det steget, vilket jag är övertygad man kommer göra, då firar man tillsammans.
Härligt Robert, jättesnällt att vi fick störa dig på din semester, och stort lycka till med nya knäget.
Kör hårt.
Ja. Tack så mycket. Tack ska ni ha, hörni.
Tack.
Hej.
Tack.
Det var så som du var inne på, alltså, att han är hyllad internt.
Ja, det är väldigt många spelare som säger det. Det är fascinerande, för det är en del spelare som haft betydligt mer etablerade coaches.
Var det ingen som sågade lite grann då?
Nej, inte hittills i alla fall.
Man får ett väldigt sympatiskt och bra intryck av honom även i
kalasarbete också i Almtuna.
Och han var väl även ass bakom Fagervall när de var, tror de slog pengarekord i grundserien i Hockeyallsvenskan.
Så tog ett sabbatsår där 2021-22.
Exakt. Så att jag tror att Kimby är rätt man för Djurgården faktiskt. Sen är det som säger, det är lite intressant det här med Honken som blir petad till någon form av ass-roll nu efter att ha fått smaka på Söttman som...
Och gjort det bra dessutom.
Och gjort det bra. Har ändå baxat ett lag som jag tyckte på pappret inte kanske skulle ha tagit sig till final. Gjorde det ändå. Och...
Ja, och du lyfte ju den frågan. Vi har ju lyft det tidigare också. Där kan man väl ändå se kanske ett potentiellt problem. Eller?
Jag tror ändå inte det, i och med att Honken har vetat om det sedan han tog över. Och sen förlängde i februari under premissen att... Kimby headcoach nästa säsong. Så att jag tror att det är ganska lugnt. Och Honken, han är så himla mycket djurgårdare också. Det är nog annorlunda om man är lite mer konsult i en random förening. Så att jag tror inte att det blir problem. Däremot att ärva ett tränarteam, det tror jag ofta kan ställa till det.
Men sen är väl Kimby, måste vara Wikegårds rekrytering. Han var klar tidigt, så att jag är
klar
säker.
Innan Wikegård kom in, så det är
ja.
Nej, men det här är ett namn som Djurgården haft under uppsyn väldigt, väldigt länge, men jag tror att signades redan på KG Stoppels tid.
Vi får se helt enkelt var Djurgården landar. Hur många intressanta projekt som pågår nu i hockeyallsvenskan. Vi ska ta ett nyhetssvep också lite över hockey Sverige. Det har ju hänt en hel del. Luleå tar ju in Thomas Fröberg som ny GM, general manager. Samma uppdrag hade han väl i Oskarshamn då i 5 säsonger. Och även varit ansvarig för sporten i BIK Karlskoga. Vad säger du om den rekryteringen?
Alltså, ja, bra tror jag. Alltså, Fröberg är väl för mig liksom ansiktet utanför den gamla sorten sportchef ut och ser mycket matcher.
Så bilden är inte fan, är det modern talking här nu?
Men han är ut och ser mycket matcher, känns som en hockeynörd i grund och botten. Och,
alltså han är ute på fältet mycket. Du pratar mycket om att det är det viktigaste.
Mm.
Det vet inte jag om jag håller med om i dagens. Alltså, du kan följa så otroligt mycket matcher digitalt, och att vara sportchef idag handlar alltså det är kanske en scouts viktigaste uppgift, men
ja,
sportchef idag, det handlar om att coacha coacherna, se träningarna.
Han är ju chef för Bulan-gänget, så att vara på plats på liksom på arenan tror jag alltså är viktigt också. Sen tror jag alltså skillnaden här är att hans företrädare knappar ut alls, som jag förstått det, så att det är väl bra att han har ett kontaktnät. Jag tror han är bra på att ta folk. Så jag tror den aspekten tror jag att det är... Att
han har en assisterande sportchef kvar i Uffe Engman också.
Exakt. Så att jag tror ändå att det kan vara ett bra inslag att de plockar någon utifrån också. Annars är det många gamla... Luleå har gjort lite som Djurgården genom åren. Plockar in...
Inom familjen,
ja. Och jag tror att det är bra att de får någon utifrån.
Det var ju något som Färjestad...
Vaska om kedjorna.
Ja. Färjestad gick ifrån det där lite och hittade framgång igen. När man började våga gå utanför det som inte bara var så Färjestad fostrat.
Mm. Kontrakt på 3 år för Fröberg i Luleå. LOC tappar ju Marcus Högberg, en av ligans såklart bästa målvakter, till NHL. Det ryktas ju bli New York Islanders som ny klubbadress. Om vi börjar där så vet jag, du hajade ju till där och sa, vad ska han dit göra? De har ju 2 kontrakterade målvakter redan.
Ja, alltså om det nu är New York Islanders så tycker jag att det är ett ganska obegripligt val av Marcus Högberg. För att visst, han är SHLs bästa målvakt, hade nyss signat ett långt kontrakt med Linköping, och det är klart, får han en sista NHL-chans så tar man väl den.
Mm.
Men då borde han ju gå till en klubb där det finns någon form av lucka. Alltså som andra målvakt eller så. Och en New York Islanders, de har ju...
Men om vi vrider på det, varför skulle då Islanders i sin tur vilja rekrytera honom?
De vill ha en av 2 målvakter i AHL helt enkelt. Eller att han spelar i AHL. För att visst, de har Ilias Råken på ett 8-årskontrakt och Semyon Varlamov på 3 år till. Och det är ju NHLs kanske mest erfarna målvaktsduo och väldigt etablerade, duktiga målvakter. Visst, Varlamov börjar bli gammal, kanske blir skadad, och då är kanske Högberg 3, men jag hade trott att det skulle krävas någon lite mera lockande möjlighet för att locka över Högberg till...
En andra spade åtminstone då?
Ja, alltså där det var lite mer öppet. Vi såg ju, Filip Larsson går ju till Pittsburgh. Där, visst han är yngre, han har ett annat tålamod, men där är det lite mer öppet om en andra spade kanske med Nedeljkovic. Så att...
Men kan det hända att Islanders har lagt pusslet liksom... Där du har fastnat, har de fortsatt pusslet? De kanske ska fasa ut över dem i sommar.
Ja, så borde inte ha skrivit 4 år med honom förra sommaren, men...
Nej, det...
Visst, jag har dock svårt att se att de har en sån plan och liksom har läckt det till Högberg. Lula Morello skulle aldrig göra det i alla fall.
Han, nej, det känns...
Har vi något sådär givet namn att ersätta Högberg?
Ja, jag har tittat lite på AHL-målvakter, och ja, det här blir ju någonting för Leksand också då, som tappar Filip Larsson till Pittsburgh. Och sen har vi Brynäs som behöver fylla på med 2 målvakter i och med att de tappar klass. Så att det finns många svenska målvakter i AHL som jag tror ändå kan vara... Det var lite läge att komma hem, men sån som Oskar Dansk, 30 år, får nog inget envägskontrakt i NHL. Arvid Holm får definitivt inget envägskontrakt, så att han bör nog blicka mot Sverige igen. För Brynäs del så har de ju 2 Brynäs-fostrade målvakter, Magnus Hellberg och Felix Sandström, där alltså går de hårt på bägge 2 så tror jag att åtminstone de kan locka en av dem, och det tror jag skulle passa dem rejält. Men det finns gott om svenska målvakter i AHL som borde kunna vara aktuella, som troligtvis inte kan få ett envägskontrakt i NHL.
Det jag tror i åtminstone i Linköpings fall är att Peter Jakobsson kommer slänga fram en ordentlig pengasäck, för det finns ju budget i, kanske i Linköping på ett annat plan än vad gör i Leksand. Filip Larsson kommer in väldigt billigt, ska ersättas med någon form av ny första målvakt. Där tror jag Knicks har hittat en riktigt, riktigt bra etta. För jag tycker att Armalis har börjat tappa lite grann. Men där kommer de hitta någon jämnbörde. Leksand, eller Linköping kommer gå hårt för Netta. Och jag tror att...
de måste ju ha en bra etta. De har byggt så mycket av sitt spel på att ha en toppmålvakt.
Och jag tror Peter Jakobsson kommer slänga upp mycket pengar för hitten. Så det är inte omöjligt att Hellberg går dit.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
En annan cool övergång är Björn Hellqvist som gör flytten från Leksand till Björklöven och kommer då att jobba i team med Daniel Rahimi som lägger skridskorna på hyllan. Det känns ju spontant som en väldigt spännande konstellation, och sen vet vi ju också historiken med Björns sjukdom och allt sånt där, och att det verkar ha gått bra är ju också väldigt glädjande.
Det är väl det mest glädjande av allt. Sen är det kul, det kommer bli kul att se Björn i Björklöven. För mig är ju Björn en tränare som snarare kommer in till en förening, tar den från en plattform till en annan. Och nu är ju Löven, då har de ju blåst ut halva bygget, och nu ska han liksom sätta ny kurs. Och där tror jag att han är helt rätt man på rätt plats.
Det är egentligen ett namn som är för bra för att gå till Björklöven. Alltså, ja. Han har ju varit, han har ansetts vara en av SHLs bästa coacher i flera år, så han har hamnat i det här märkliga läget liksom, med, när Björn har varit sjukskriven och det har gått ganska bra utan honom. Så att, det är väldigt ovanligt att vi ser en SHL-klubb låna ut en tränare till en hockeyallsvensk klubb på det här sättet. Det kommer nog aldrig ske igen, men det blir en form av uthyrning formellt.
Ja, det är så pass alltså.
Ja jag tror det kostar för mycket och...
ja, Björklöven kan ju inte ta hans
liv. Exakt.
Och Leksand, alltså, vill ju köra vidare på det de har, så att de hittar en lösning här som är liksom lite win-win för alla parter, för Leksand, för Björklöven, för men och Björn. Men
det är märkligt, initialt är det märkligt, men det är ju absolut en win-win, för jag tror att Björn hade någonstans nått vägsände där också. Det blir ju som du säger, när Challe och Challe fått förtroende från gruppen, och så kommer Björn tillbaka efter att ha varit borta ett halv. Det blir märkligt.
Det funkar ju också när man också hyr ut då. Alltså att Leksand och Björklöven kan ju inte stöta på varandra heller. Så det blir ju ingen liksom intressekonflikt på det sättet.
I och med att man inte kan kvala mot varandra heller, så blir det ju så. Så att det är väldigt kreativt av Per Kente.
Ja.
Att hitta den här lösningen. Jag vet inte om han hade den i pipen när...
Jag tror en väldigt bra lösning också. Jag tror till exempel ett lag som Djurgården svettas ju lite när de ser vad Löven röstar. Plockat in Marcus Lillis Nilsson. Fredrik Forsberg ryktas väl vara klar, tror jag. Eller åtminstone på väg dit.
Ja, det snackas i flera veckor.
Ja, det är ju en skarp skytt som heter Duga. Och mer kommer väl att komma, är känslan.
Ja, de hade ju i princip hela laget på utgående kontrakt, så det ska sägas en ny trupp.
Mm.
Ett annan väntad nyhet är väl kring Kent Nubben Norberg som lämnar sportchefsrollen i HV71. Även att Johan Lindbom faktiskt också lämnar med ett rätt nysignat kontrakt. Va? Från klubbdirektör till interimtränare och sen nu då bort.
Utskämd dörren. Ja, det är ju det underkänna sig själva såklart, att fimpa både Kent men också Johan. Samtidigt är det enda vägen att gå. Det behövs städas upp ordentligt i den här organisationen. Och det här är väl ett bra steg på vägen. Men det kostar ju för dem. Med tanke på att de gav Johan ett nykritat kontrakt så sent som för 3-4 månader sedan.
Ja, men det kan han gott förtjäna, tycker jag. För att, visst, han har inte varit en duktig coach. Men han var liksom klubbdirektör i HV. Och fick frågan, kan du tänka dig gå ner och träna igen? ja visst, i det här utsatta läget och så går det dåligt, så från sparken, han kunde ha varit klubbdirektör
liksom, ja men lite så, fram till man känner faktiskt
och,
ja.
Ja, och så bränner han sina broar istället med HV, så att han kan gott förtjäna ett par månadslöner.
Absolut, men det är ju IG, så jag bara sjunger om det till, ja, men, till organisationen i stort.
Det kan man lugnt säga.
Det gick väldigt snett när man rekryterade Nubben. Ja. Det blev liksom inte bra.
Nubben är ju den sista i sitt slag av den typen av sportchef också.
Eller Thomas Fröberg.
Ja, men möjligtvis. Där har du ersättaren kanske.
Och igår avslöjade Expressen att det också ska vara klart med Chris Abbott som ny sportchef i HV. Kontrakt på 3 år. Om det blir så, vad tror vi om det? Hur många matcher får Anton Blomqvist där innan samtalet går till Cam?
Jag tror ändå att Anton och Chris kan liksom klicka rätt bra, men...
Men det är ju så. Det är 5 förluster i rad från att det börjar snackas.
Ja,
det dessutom, vi var inne lite redan på Djurgårdssnacket, men det här klassiska när tränaren rekryteras innan sportchefen.
Ja, alltså det här var inte vad Anton Blomqvist hade tänkt sig när han approachades av Nubben och Johan Lindbom och HV för ett gäng månader sedan med en plan om att du är assisterande till Johan Lindbom ett år och sen så blir huvudtränare. Och sen så, okej, vi skiter i det, du blir huvudtränare direkt, men du ska jobba med Nubben.
Så, och nu är de som har rekryterat dig också borta.
Ja.
Sen har man förstått mellan raderna lite på Anton också, att det var väl egentligen styrelsen som rekryterade honom. Tror Nubben inte hade så mycket mer hela att göra faktiskt. Men oavsett, det är ju märkligt att, jag tycker alltid det är märkligt när sportchefen kommer efter tränaren. Mm.
Ja, vi har exempel på när det inte har fallit väl ut. Vi får väl se helt enkelt hur det blir. Det kommer bli en mycket intressant sommar i alla fall. Det kommer hända väldigt mycket i SHL och Hockeyallsvenskan. Vi ska avsluta programmet med Robins lista. Och ni kanske undrar, vilka får då sitt stora genombrott nästa säsong? Vilka blir de kommande stjärnorna i SHL? Vi har med Robins hjälp plockat fram ett namn i varje lag. Och ja, vi börjar med Frölunda, där vi hittar Isak Born.
Ja, alltså jag ska ta ut en här i varje lag som kommer höja sig till nästa säsong eller ta ett steg i utvecklingen. Och fanns inte supermånga alternativ i Frölunda, men jag tror att Isak Born är en spelare, det är en gnuggare, mycket energi, ingen enorm offensiv uppsida så, men jag tror ändå att han kan ta hyggliga, jag gillar ändå att han är involverad i mycket offensiva situationer när han spelar, och det brukar över tid leda till en produktionsmässig utveckling.
En typisk Roger Rönnberg-spelare ska jag säga.
Ja, exakt. Han behöver inte få en Niklas Lasu-resa, men jag tror att han är den spelaren i Frölunda som kommer ta ett steg nästa säsong.
Mm. I Färjestad, vad hittar vi där?
Lukas Forsell. Han gick ju tillbaks lite i år. Hade ju petats till en undanskymd, lite defensiv roll, även om han inte spelade i boxplay, men fick inte så mycket 5-5 minuter, men har ju mer offensiv uppsida än han fått visa, för att säsongen innan gjorde han 11 mål på 35 matcher, och jag tror att Färjestad kommer återsätta honom en lite mer offensiv roll där han kommer få ut det, så att jag tror att det blir en bit över 10 mål igen.
Ja, jag säger inte emot.
Vi får se om du säger emot nu då, på HV71-valet då, Hugo Fransson.
Ja, spelskicklig back, utlåning till Nybro där han visade mycket potential. Fick ändå gott att spela till när han kom tillbaka till HV. Snittade hyggliga minuter i kvalet. Så att jag tror att han kommande säsong kommer att ha en stor ordinarie roll i HV.
De bygger ändå om backsidan och Anton Strålman har inte helt blick kvar. Jag är lite skeptisk om han kommer få så stor roll i HV, men jag har inget motbud.
Det hänger lite på sådana där grejer, att det måste öppnas en plats. Liksom.
Mm. I Leksand hittar vi Anton Johansson.
Svårt att hitta några bra alternativ i Leksand. De har ju ganska ålderstiget lag, men Anton Johansson är en ganska bra roundback som har lite grit och lite spelskicklighet på samma gång. Sportchefens son också.
Underlättare.
Ja. Han har fått fram lite bra spelare, Thomas Johansson, där. Så att, men det är Anton Johansson. Jag tror att han kommer ha en ordinarie roll i Leksand kommande säsong.
Jag gillar honom. Mycket bra.
LOC?
Jonathan Myrenberg tror jag kommer ta ett rejält kliv. Där vi får se. Han har varit lite undanskymd bakom Jesper Pettersson och Linus Hultström på högersidan. Men och visst, han fick spela lite landslag den här säsongen, men nästa säsong tror jag att han går från att vara en spelare som är här till att liksom spela toppminuter i Linköping.
Motbud, slänga in Fabian Wagner.
Ja.
Tror du att han kommer få en bra resa i LHC?
Vi tar oss till Luleå.
Mm, här sticker jag väl ut hakan lite, för det här är en spelare som inte har hunnit spela seniorspel alls egentligen. Han gjorde ju en debutmatch här, men Jakob Wozniak som född i Australien, som så många hockeyspelare är. Nej, men han har ju öst in poäng i 20 och är väl deras bästa talang i den årskullen.
Han slog ju poäng i rekord i 20 bland förstårs juniorer.
Mm. Så att det bör vara dags att kliva in i A-laget nästa säsong. Han spelar ju J18-VM i skrivande stund.
Och,
för Australien då?
Nej, för Sverige.
Och klubben har ju också bekräftat eller berättat att han kommer vara en del av A-truppen kommande säsong.
Spännande namn. Vi ser om det är lika spännande i Malmö då med Dominik Badinka.
Mm. Storväxt, tjeckisk back. Det är ju en del tjecker och slovaker som väljer att utvecklas i svensk hockey istället för i Tjeckien, Slovakien nu för tiden, från David Pastrnak och Jakob Vrana till, och den trenden fortsätter ju, men han ska ju draftas i sommar. Rightfattad, storväxt, jag tror att han kan få extra stort utrymme nu när Adam Olas Mattsson har kränkts till Färjestad. Visst, han spelar på högersidan och inte vänstersidan, men jag tror att han kommer vara spela 18-19 minuter kommande säsong.
Finns ingen risk att han drar direkt?
Det finns det alltid, men vi får se.
Modo?
Ja, här var det inte helt lätt heller. De är också ganska ålderstiget.
Du har haft en tuff uppgift den här morgonen.
Ja, men jag säger så här. Om Modo inte riktigt prickar rätt på sina offensiva spetsvärdningar en gång till, så behöver en sån som Theodor Niederbach ta ett kliv. Och det tror jag ändå att han har i sig. Jag gillar hur han spelar. Han spelar på ett sätt som man i Nordamerika brukar säga, att man spelar som att man är stor fast man inte är det. Han är ju ganska liten till växten, men han är ändå ganska brutal i sin spelstil. Och han kan både skjuta och passa, och jag tror att det finns en offensiv uppsida där.
Vi tar oss till Rögle.
Ja, Albin Sundsvik som man snodde då från
Skövde. Det är alltid Sundsvall i mina papper.
Ja, det var autokorrekt i telefonen när jag skickade in det. Men Albin Sundsvik som man snodde från Skellefteå. Han fick ju hygglig utväxling i år.
Det går väl redan att argumentera för att han har fått ett genombrott i...
Ja, han gjorde 10 mål i år, 6 assist. Men ja, storväxtcenter. Vi får se nu om han tappar lite spelare, om han får ännu större roll. Men det tror jag inte är omöjligt.
Härligt. Vi har några namn kvar i guldgänget. Hittar vi Seb Forsfjäll. Härlig stavning också där på Seb.
Ja, det är intressant. men Skellefteå har alltid varit väldigt bra på att fostra sina egna, så att säga. Och shapea dem till gedigna SHL-spelare över tid. Och känner jag Skellefteå rätt, så kommer de våga fortsätta satsa på en sån spelare.
Jag kan tycka att det är värt att slänga in, vilket vi inte nämnde om vann nu när vi pratar om vann guld. De har väl minst antal utlänningar av alla. De har 2 importer, och jag tror typ 2/3 av laget har gått i de egna leden. Så att de är väldigt, som du säger, bara för att understryka, väldigt, väldigt bra på att få fram egna killar.
Men de är väldigt måna om att den egna spelaren ska utvecklas också. Då får man några extra chanser liksom.
Konkurrensen är väl dock
på centersidan, ja,
tung för honom om man ska gå som center. Man har ju 4 centrar som håller absolut högsta snitt.
Mm, så det blir nog säsong som ytter.
Oliver Johansson då, i Timrå. Vad säger vi där?
Inte många, jättemånga alternativ i Timrå. Men 20-åring, fick varierat förtroende under säsongen. En del, ibland mycket, ibland mindre. Men finns lite mer offensiv potential än de 5 mål och 3 assist han har levererat. Sen får vi se om han faller en sån som Olli Jokinen i smaken. Det sägs att Olli Jokinen kommer komma in med en helt annan typ av hockey än den Timrå har spelat innan. Så då kan det bli lite, vem vet vem som liksom kommer passa perfekt i hans sätt och inte. Men ja, Oliver Johansson är mitt val.
Växjö?
Filip Eriksson. Han var väl en spelare som inte så många räknade med, men Och han stod och stampade lite. Vi hade inte visat någon enorm offensiv uppsida så, men
han var helt otrolig i Nybro däremot. Ja, där han, Pommy Samuelsson kom in i slutspelet i veckan och var ju okej.
Okay. Ja, alltså han var ju inte ens uttagen till JVM. Och sen så blev han utlånad till Nybro och gör mer än en poäng på match i Hockeyallsvenskan. Kommer tillbaka till Växjö och ja, håller god SHL-klass. Så att, nästa säsong är han nog en fullt ordinarie SHL-spelare och kommer fortsätta producera i god takt.
Två gäng kvar. Det är Örebro där vi hittar Luka Radivojevic.
Ja.
Brankos grabb.
Ja, född i USA då, pappa Branko som spelade i Luleå då under lockout-året. Ja, han är född i USA då, pappa Branko spelar i USA i NHL. Han kom till AIK som 14-åring från Slovakien och Tjeckien som de som många gör. Fick känna på lite SHL-spel förra året, men jag tror att han är redo att spela ordinarie i år bakom Samuel Johansson och Filip Berglund på högersidan. Right-fattad back. Sista namnet, Theo Lindstein i Brynäs. Svårt med Brynäs också, för man vet inte riktigt vilka som blir kvar och de måste ändå satsa lite för att bygga ett bra lag, men alltså, som Theo Lindstein tror jag att det är ett ganska perfekt steg att de gick upp till SHL nu så att han får spela på SHL-nivå.
Han skrev väl på för St. Louis här, mitt under slutspelet här för mig.
Jag tror väl att det blir väl ett års utlåning.
Måste bli ett års utlåning. Ja. Men med brasklappen att de vill ha öran direkt. Men jag tror som det är att han blir kvar.
Han går ju inte från fjärde, femte back i Brynäs till att spela, sticka till Nordamerika på en gång. Om han inte vill att...
Nej, det är ju om klubben vill ha dem närmare och att de vill ha honom i en annan roll än han får i Brynäs.
Men de börjar vara nöjda med att han nu går upp till SHL-nivå och... För jag tror att Brynäs är villig att ge en sån spelare förtroende. Det är inte han som kommer få stryka på foten för att få in dem mer etablerat.
Det tror inte jag heller. Det tror inte jag heller.
Är en godkänd listan eller?
Ja, absolut. Absolut. Ja.
Härligt.
Ja, han får godkänt.
Vad bra, vad snällt har du, Simon. Är det någonting du vill lägga till här nu när vi har någon minut kvar av säsongen?
Nej, inte mer än att det varit härlig timme och snacka av sig lite hockey och få summera säsongen på något sätt. Det är ju svårt, det är ju som Knäckta sa när man sitter här, att du har närmast, ja, men det är ju gårdagens finalmatch. Man har nästan glömt bort vad fan som hände för en månad sedan.
Det har man. Det har varit svinkul. Kul också att ni har varit med oss, ni som har tittat och lyssnat. Stort tack till det. Tack till dig också, Robin, och alla som har gästat och varit med på länk och alla som jobbar bakom produktionen. Det har varit fantastiskt kul. Så det säger vi tack till. Vi avslutar då, som sig bör, dagen efter ett SM-guld med lite guldjubel från Linus Söderström.
Nam. Linus Söderström, det luktar om det här.
Ja, det stinker stark öl.
Du tappar en öl här, det är ju första du har tappat under det här slutspelet.
Vad sa du för något?
Du tappar ju en öl här, det är ju första du har tappat det här slutspelet.
Ja, precis, nej men du vet. Här flyger vi regionalt och dricker öl, ingen skumpa här inte så. Men vi är glada, vi är nöjda.
Hur, det ser bara ut som du går runt och njuter här och ler. Va? Hur är känslorna och tankarna av att ha vunnit ett SM-guld?
Ja, men det är väl så att på den här dagen för 7 år sedan när jag fick möjligheten att vinna med HV71 så var jag som människa kanske lite, alltså, kanske jag var ung, oerfaren. Jag minns att jag inte njöt tillräckligt. Jag vände blad så snabbt. Och de här 7 åren som har varit djupa dalar och höga toppar så insåg jag liksom hur jävla... Alltså jag gick in första året och vann då liksom och faktiskt... Men hur svårt det är att ta sig hela vägen och vinna. Med tanke på förra året också så... Jag har väl mått dåligt över det att jag aldrig njöt riktigt så... Jag har lovat mig själv att... Det här ska jag ta tillvara på.
Och på det här sättet du gör det också. Du håller ju nollan här när ni säkrar guldet. Och du har väl någonting att visa upp här bredvid också.
Ja. Nej, men det är...
Ska du visa upp den där på kameran?
Nej, men det är... Det betyder mycket, först och främst då. Vems namn är på dig i form av Stefan Liv. Han var ju bäst när det gällde. Så... Det är ju ett av de mest hedersfulla priserna två inom svensk idrott. Jag ska väl sätta mig ner här och göra en liten utvärdering senare när all fest är slut. Jag tänker som sagt mycket på förra året. Där vi förlorade finalen. Tog jag skotten jag skulle? Ja, tog jag kanske en extra A. Men var jag en game changer? Nej, utan det var ju finländska målvakten på andra sidan som var det. Så det är en kniv som suttit djupt i mig. Och att få vinna med den här underbara gruppen och få sånt här och fyllt pris. Det är äntligen så kan jag ta ut den här kniven som suttit i mig ett år sedan.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.